Då är ni välkomna till högmässogudstjänsten i Sankt Markus församling, Markuskyrkan. Idag firar vi bönsöndagen. Den söndagen som vi särskilt ägnar åt ämnet bönen. Och vi sjunger ur Luthers psalmbok samtliga psalmer idag, utom den som har nummer 2 före sig. På den fasiteten är hämtad i den grå liturgipärmen. Vi är samlade i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Tempel. Hans tron är i himlen. Han skådar ner till den som är betryckt och har förkrossat ande, och till den som fruktar hans ord. Han hör de ångerfulla suckar och vänder sig till deras bön. Låt oss därför bekänna vår synd inför Herren och be om nåd och förlåtelsen. Kärleksfulle Fader i himmelen, jag är helt och hållet syndig ända från födelsen. Jag har syndat mot dig på otaliga sätt, och jag förtjänar inte att kallas ditt barn. Men jag förtröstar på Jesus, min frälsare, och ber dig. Förbarma dig över mig enligt din gränslösa kärlek. Rena mig från min synd och ta bort min skuld. Till sina lärjungar: om ni förlåter någon hans synder så är vi förlåtna. Genom sin död har han betalat din och hela världens syndaskuld. Tror du detta?
Ja.
På grund av vår frälsares Jesu Kristi löfte förlåter jag dig alla dina synder. Var förvissad om att du är Guds kära barn och arvtagare till det eviga livet. Gå i frid. Herren vare med dig.
Amen.
Låt oss tacka och lova Herren för förlåtelse och frid. Kyrkas bönen. Du har lärt oss att bedja och lovat att ge svar på våra böner. Hör oss idag och ge oss det som vi ber om i enlighet med ditt ord. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Från andra Moseboken, 17 kapitel, som vi läser versen 8 till och med 12, som den gamla testamentliga texten idag. Sedan kom Amalek och stred mot Israel i Refidim. Då sa Mose till Josua: välj ut manskap åt oss och drag ut i strid mot Amalek. Imorgon ska jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i handen. Josua gjorde som Mose hade sagt till honom och stred mot Amalek. Men Mose, Aaron och Hur steg upp överst på höjden. Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget. Men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. När Mose hände blev tunga tog det därför en sten och la den under honom och han satte sig på den. Sedan stödde Aaron och Hur hans händer en på var sida. Så hölls hans händer stadiga till dess solen gick ner. Amen.
Oh.
Bönsöndagens episteltext är hämtad ur Romarbrevets 8 kapitel. Det finns på sidan 313. Och det är verserna 24 till och med 28. Ty hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vi hoppas på något som man redan ser. Men om vi hoppas på det som vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi behöver be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade. För dem som är kallade efter hans beslut. Amen. Evangeliums 16 kapitel och det är versen 23 till 33 på sidan 220. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen, säger jag er. Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni ska få. För att er glädje ska vara fullkomlig. Detta har jag talat till er i liknelse. Men det kommer en tid då jag inte längre ska tala till er i liknelse. Utan öppet förkunna för er om Fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn. Och jag säger inte att jag ska be till Fadern för er. Till Fadern själv älskar er. Eftersom ni har älskat mig. Och tror att jag har utgått från Gud. Ja, jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern. Då sa hans lärjungar, se nu talar du öppet och inte i liknelser. Nu vet vi att du vet allt och inte är beroende av att någon frågar dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud. Jesus svarade, nu tror ni, se den tid kommer. Ja, den har redan kommit. Då ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, ty Fadern är med mig. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Amen. Så lyder det heliga evangeliet. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till helvetet, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, i heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Thank you. Jesus Kristus. Låt oss be. Tack Gud för att du hör våra böner. Gör oss till flitiga bedjare och styrk vår tro på bönens kraft. Amen. Den föreslagna predikotexten är hämtad från Matteus evangeliets 6:e kapitel. Det är vers 5-8 och finns på sidan 17. I heliga orden lyder så: när ni ber, ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen, säger jag er. De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber, ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som de. Er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Kära församling och vänner i Kristus. När vi ber någon om hjälp så förutsätter vi vissa saker. Vi förutsätter att han som får bönen hör. Att han kan hjälpa och att han vill hjälpa. Annars är det ingen mening att be om någon hjälp. Den som blir ombedd att hjälpa måste förstå mitt behov och måste avgöra om han eller hon kan hjälpa mig. Visst har ni också, lika väl som jag, ibland kommit i en situation där man har skämts lite grann för att man har burit sig dumt åt och blivit hjälp. När jag gick i skolan till exempel så sa läraren till oss hur vi inte skulle göra. Och då var jag ju tvungen att göra så för att se huruvida det stämde eller ej. Och så stod jag där med skammen. Allt hade blivit fel. Ibland kan jag komma i en situation där jag både inser problemet och hjälpbehovet men har inte förmågan att hjälpa. Jag måste säga, tyvärr kan jag inte hjälpa dig. Jag klarar inte av det rent intellektuellt att hjälpa dig. Eller, jag har inte kraften att hjälpa dig. Du måste be någon annan om hjälp. Det är också lite skamligt. Jag som trodde att jag kunde hjälpa. Jag som ville hjälpa. Men jag hade inte humor. Någon annan måste hjälpa dig. Och visst är det också så, hörni, att våra liv ständigt består av bön om hjälp. Vi behöver servicemän. Vi behöver experter. Vi behöver läkare, sjukvårdspersonal. Vi behöver reparatörer. Vi behöver ombud för myndigheter som hjälper oss att hitta fram till rätt person för att vi ska kunna få vårt pass, vårt körkort eller vad det nu är frågan om. Be om hjälp. Be om råd. Det är en del av våra liv. Också det andliga livet är sådant att det behöver hjälp. Och det vet vår Herre Gud. Därför har han befallt oss att bedja. Ni ska bedja. Och ni behöver bedja, säger han. Och jag vill hjälpa er. När ni ber så hör jag och hjälper. Idag ska vi stanna inför en enda mening som jag tycker är viktig för oss idag.
när det gäller bönen. Det är bönen är ett förtroendefullt samtal mellan den troende och Gud. Bönen är ett förtroendefullt samtal mellan den troende och Gud. När vi talar med någon i förtroende så gör vi det därför att vi känner honom. Vi vet att vi kan lita på honom. Och vi vet att han vill lyssna. Han vill hjälpa. Han kan hjälpa. Ett förtroende, det är något som man har förtjänat. När därför den troende människan ber till Gud, så känner hon Gud som förtroende, vara förtroende värd. Hycklaren, han som stod i gathörnen eller längst fram i synagogan och bad för att han skulle bli sedd av människor, han hade inget förtroendefullt samtal med sin Gud. Han hade redan fått ut sin lön. Den troendes bön är ett förtroendefullt samtal mellan honom och Gud. Det är där också därför att han vet sitt behov av att samtala med Gud. Hycklaren, han är en bra skådespelare, men ingenting annat. En sann bedjare, han talar i förtroende med sin Gud. Det kan vara nöd. Det kan vara sorg. Det kan vara stora bekymmer. Det kan vara mycket sorg. Minns ni att aposteln Jakob i sitt brev kritiserar sina läsare för att de var dåliga bedjare? Och det var just därför att de var tveksamma till sin Gud och hans förmåga att höra och hjälpa. Vi har ju ofta i våra predikningar i Markuskyrkan betonat vikten av en kristens behov av att läsa, betrakta och fördjupa sig i Guds ord. Det har vi ofta sagt, ofta talat om. Vi brukar tala om vikten av att lyssna till Guds röst. Och det gör vi genom att betrakta och läsa i Guds ord. I sitt ord uppmanar Gud oss också att vi ska lägga fram våra önskningar inför honom. Och i katekesen så har vi lärt oss i konfirmandklassen att Gud har befallt oss att vi ska be till honom. Därför att vi behöver det av behov av att bedja. Och dessutom har Gud lovat att höra våra böner. Vi talade inledningsvis om hur viktigt det är att den som får en bön sig tillställd har förmåga att hjälpa. När vi vänder oss till Gud i bön så vet vi att han hör oss och han kan göra allt vad han vill. Varför kan vi vara säkra på det då? Jo, därför att Gud har lovat oss att höra på bön. Höra den bön som är i förlitande på Jesus Kristus och hans förtjänst. Alltså den troendes bön. Den troendes bön. Det är viktigt att ge akt på, eftersom det förekommer så mycket oförstånd när det gäller bönen. Jesus säger ju faktiskt i dagens text att också hedningarna ber. Men han säger att det är inga böner. Det är bara ett rabblande av ord, efter och på varandra. Jag hörde i något sammanhang talas om att människor uppmanades att be något man kallade för frälsningsbönen. Jag vet inte om ni har hört det. Frälsningsbönen. Det gick ut på att den som ännu inte hade kommit till tro kunde komma fram och be om att få tron. Och man talade till och med om att bönen skulle vara så våldsamt stark så den skulle förvandla hela livet. Livet skulle bli förvandlat efter den bönen. Det är mycket farligt att tro att man kan be sig till en omvändelse. Bönen är inget nådemedel varigenom tron kommer. Tron kommer endast genom ordet och sakramenten. Frälsningen, den verkställdes i Kristi verk och avslutades med de mäktiga orden på korset. Det är fullbordat. Att bli personligt ägare av detta, det sker genom vad då? Jo, genom tron. Tron som är en gåva av nåd. Vi ställer en fråga. Varför kom Lazarus ut ur graven? Ja, därför att han hörde Jesu ord. Men han var ju död. Han var död, men Jesu ord hade kraften och förmågan att ge honom livet och höra befallningen. Lazarus kom ut. Lazarus hade inte bett om att få komma ut, men Lazarus fick livet genom Jesu ord. Sådant är evangeliet, det ska vi komma ihåg. Evangeliet behöver inte förstärkas av våra böner. Evangeliet är kraftigt och mäktigt och kan väcka till liv. Evangeliet har kraften i sig. Vi hörde förra söndagen här om Jesu överste prästerliga förbön i Johannes 17 kapitel. I den bönen, där ber Jesus om evangeliets kraft över dem som hör det. Och den bönen, den fullbordas varje gång en människa kommer till tro. Jesus väckte upp Lazarus och han kom ut ur graven. Därför mina vänner, den som ber vet att evangeliet är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Den som ber vet att Gud har oändliga krafter till sitt förfogande. Den som ber vet att Gud vill hjälpa, och den som ber gör det i förtroende till Gud. Här kommer den oändligt stora och obegripliga förmånen in. Jesus lovar att den bön som sker i det fördolda, alltså den förtroendefulla bönen mellan den bedjande och Gud, den ska belönas, säger han. Den är inte ett rabblande av ord eller fina finesser. Den är inte ett exempel på vältalighet. Det är ett ord som sker mellan barnet och dess far. Du minns kanske bönerna som skickades upp i templet av farisén och publikanen. En av de bönerna blev lönade och hörda. Gud, förbarma dig över mig, syndare. Några ord uttalade i nöd. Eller den döende rövaren på korset i Lukas 23. Han fick löfte om att idag ska du vara med mig i paradiset. Bönen var, tänk Herre på mig då du kommer i ditt rike. Eller vi kan tänka på fångvaktaren i Filippi i Apostlagärningarna 16 kapitel. Bröder, vad ska jag göra för att bli frälst? En bön som slutade med dop mitt i natten. Eller den etiopiske hovmannen i Apostlagärningarna 8 som säger, vad hindrar att jag blir död? När han har fått veta vem det var som var sargad för hans missgärningens skull. Alla dessa exempel, det är sådana människor som kom till tro genom att lyssna till Guds evangelium. Det är som en kraft till frälsning till var och en som tror. För att inte tala om de oändligt många exemplen som finns i psalmernas bok på hur Guds folk i alla tider har vänt sig i sin nöd till sin Gud. Talat förtroligt med honom, öppnat sitt hjärta för honom. Tänk på honom som säger att jag är som en ensam fågel på taket. eller som en uggla bland brynen. Han har fått lära sig vad det vill säga att vara ett Guds barn i en fientlig och farofylld värld. Men med den ofattbara förmånen att allt detta får jag lägga fram som en bedjare inför min Gud. Vi lever ju i en mycket märklig tid. I en gudsfrånvänd tid. Men vi ska komma ihåg att fiendskapen mot Gud och hans folk, det har alltid varit stark och är detsamma. Men vi ska också komma ihåg att Gud är densamma. Och bönen når hans öra också idag. Gud har inte drabbats av hörselproblem eller blivit lomhörd. Han har inte nedsatt hörsel. Men den som tror att han blir hörd för sina många ords skull, han ska finna att så fungerar det inte. Tvärtom säger vår text idag att innan du ber så ska du veta att Gud känner redan dina behov. Och det är behov som han är beredd att fylla. När jag ber om något så vet jag att Gud redan känner det. Han känner mina behov, de som jag lägger fram för honom. Men jag gör det därför att jag vill visa. Jag gör det därför att jag behöver lägga fram min nöd och i förtroende tala med min Gud. Och han visar med att höra min bön att han accepterar den. Gud är densamma. Igår och idag och i evighet. När Luther i katekesen utreder bönen Fader vår så förklarar han till exempel bönen Helgat var det ditt namn med att säga. Guds namn är väl heligt i sig självt. Men vi vill med denna bön att det ska hålla heligt också bland oss. Eller han kommer till den fjärde bönen om dagligt bröd. Att Gud ger dagligt bröd också åt den som inte ber om det. Så säger han, men vi ber i den här bönen därför att vi uppskattar Guds gåva och tar emot det med tacksamhet. På det sättet har vi förtroende för Gud och förhåller oss förtroligt till honom. I bönen så visar vi också vår tacksamhet till Gud för hans nåd emot oss. Vi bekänner oss som barn till vår himmelske fader och förväntar oss så som barn allt gott av sin fader. Då förstår vi vilken skillnad det är att likt hycklaren stå och visa upp sig inför människor. Titta hur from jag är. Titta vilka fina böner jag kan. Titta vilken märklig och from människa jag är. Och faktum är, mina vänner, att också kyrkobesökaren står i fara. Ja visst. Också kyrkobesökaren kan vara falsk i sitt liv. Kanske man rent av med sitt kyrkobesök vill visa hur from man är för andra människor. Men kanske tankar och uppsåt inte är behovet av att möta en nådig Gud. Drivkraften bakom är mitt behov av att visa upp något hos mig själv. Kanske det rent av kan vara så att jag vill visa prästen att jag går till hans kyrka. Men Jesus citerar orden från Jesajas bok då han säger i Matteus 15. Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Förgäves dyrkar de mig. Han citerar Jesajas bok. Det är skarpa ord av Jesus. Och det är en dom över den falska gudstjänsten. Och det är också en dom över den falska bönen. Hycklarens bön. Hedningens bön. Därför ska vi komma ihåg att varje bön är en gudstjänsthandling där Gud står i centrum. Jag, lilla arma kryp, jag får vända mig till den högsta, till Gud själv. Varje bön sker i Jesu namn. Det betyder att det är i tron på den uppståndne och på den segrande frälsarens förtjänst som jag i förtroende vänder mig till Gud. I Hebreerbrevet heter det, utan tro är omöjligt att behaga Gud. Och Petrus säger i sitt brev, Herrens ögon är vända till rättfärdiga och hans öron är öppna för deras böner. Alla andra böner är bara tomma, meningslösa ord som inte har något löfte om att bli hörda. Men vi har löfte. Vi har löfte att den bön som bes i Jesu namn, i förlitande, i tillit, i tro på honom, den vi hörde. Och så har Jesus själv lärt oss den bästa av alla böner: Fader vår som är i himlen. En bön som innehåller allt vad vi behöver egentligen. Därför, kära vänner, som har lyssnat till den här predikan, tänk vilken oerhörd förmån vi har som kan be till vår Gud och veta att han vill höra och hjälpa oss. Tänk på det, kära ungdomar. Förstår du? Har du tänkt på vilken enorm tillgång du har som har lärt dig att be? Tänk på dina kamrater som inte kan be, som inte har möjligheten, som inte känner Gud. Tänk på dem som ligger på natten och ängslas och oroar sig för framtiden, för arbetslösheten, för frestelserna, för stora synder, bekymmer med droger, alkohol, spelberoende, trasiga familjer och ingen att be till. Då du bara lugn kan knäppa dina händer, tacka Gud och be om vad du vill. Har du tänkt på det? Har du tänkt på det idag på morgonen? Har du tänkt på vilken förmån du har? I Psaltaren 145, alltså en av de sista psalmerna i psalmboken, där heter det: Herren är nära alla dem som åkallar honom i sanning. Han gör vad det gudfruktiga begär. Han hör deras rop och frälser dem. Låt det ordet från citatet ur psalm 145 följa dig ut i den här arbetsveckan. Han hör deras rop och frälser dem. Amen. Låt oss bedja. Herre, ge oss ökad tilltro till bönens kraft. Lär oss att alltid komma med våra bekymmer till dig. Lär oss att vara uthålliga i bön. Förlåt vår svaga tro och tveksamhet när det gäller bönens kraft och verkan. Också då det synes som att du inte hör vår bön, låt oss fortsätta att bedja och uthålligt be och ropa till den som hör våra rop. Fräls den. Amen. Då har jag några tillkännagivanden. Då är det alltså så här att nästa söndag, då är det gudstjänst här klockan 10. På torsdag, alltså Kristi himmels färdsdag, då börjar ju vårt barnläger på Jordsbergsgården. Och om jag minns rätt så var det klockan 14 det började. Och är det någon som har frågor kring tider och hållpunkter och program, så vet jag att Anna Karlsson mycket väl är insatt och medveten om det. Den kollekt som upptogs här förra söndagen, den inbringade 4 000 kronor, vilket härmed tacksamt tillkännes. Och vi ber också idag att få uppta en kollekt som går till församlingen. Efter den allmänna kyrkobönen så firar vi idag i församlingen Herrens heliga nattvard. I den heliga nattvarden, där mottar vi Kristi sanna kropp och blod till våra synders förlåtelse. Det behöver vi som är syndare, som är stora syndare. Vi behöver detta sakrament. Och vi firar detta sakrament därför att Herren har lovat att ta emot oss, ge oss åt oss och förlåta oss alla våra synder. Och tänk så ofta vi har syndat genom att inte lita på oss på Herren. Genom att inte tro att han hör oss. Genom att inte tro att han vill hjälpa oss. För allt detta behöver vi mycket och snart förlåta. Jag hade också tänkt att i vår kyrkobön idag nämna att om en liten pojk som blev svårt skadad. Svårt skadad igår i en trafikolycka. Jag vill att vår församling ställer upp i bönen för honom. Att han ska få tillbaka efter liv och hälsa. Och om det inte är så att det är Guds vilja att han ska dö, så får vi ta den och få kraft att bära den. Men låt oss i vår församling förenas i bön för den här lille pojken i vår kyrkobön idag. Hans familj och hans nära. Han är bekant med flera av oss här i församlingen och vi lämnade allt i Guds mäktiga trofasta hand. Vi vill idag tro på det. Vi vill tro att Gud gör det han har lovat. Hör oss för sin sons Jesu Kristi skull. Och så till sist. Må så läs Jesu Kristi nåd och frid. Gud vår faders kärlek och den helige andes gemenskap vara med oss alla och över oss alla. Amen.
Oh.